Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Det här är från femte Mosebok kapitel 6 och det är verserna 4-6. En av de mest välkända bibeltexter som texter i den heliga skrift som överhuvudtaget finns. Det är Israels folks trosbekännelse och trosbekräftelse om tillhörigheten till den ende guden. Upprepas och har upprepats i 3500 år varje dag i böner, i rituella sammanhang, ständigt och jämt som en sammanhållande bekännelse i ett helt folk av den store, mäktige, evige. Det är en mäktig bakgrund till det som den här predikan handlar om, nämligen rubriken, om man så vill, Håll Herren helig. Mose, som vi redan har stött på här i gudstjänsten genom inledningsordet, utropar förtjust eller förundrat i psalm 90, den andra versen: Du är Gud från evighet till evighet. Mose gjorde genom sitt liv en dramatisk upplevelse av denne store Gud, om vilken han kunde säga detta: Du är Gud från evighet till evighet. Hans vandring till förståelse av vem Gud är var uppenbarligen inte enkel. Den väcker sannoliken frågan som vi alla har och som alla alltid har haft. Vem är egentligen Gud? Hur ser Gud ut? Hur ska vi förstå Gud? Och det är vår lilla fråga inför den här predikans början då. Vem är Gud? Det är rätt så anspråksfullt att ta en sån fråga. Men vi gör det därför att den löper genom hela skriften. Och det är inte enkelt att finna svar på frågan hur ska vi förstå Gud. Mose kämpade med det, men många andra har gjort det. För kunskapen om Gud gick förlorad när människan gjorde uppror mot Gud och avsade sig behovet som människan då uppfattade det inte fanns längre, behovet av Gud. Kan själv blev temat därefter, vilket var ett ödesdigert beslut. För då gick också förmågan att förstå Gud förlorad. Och det är en av de mest tragiska konsekvenserna av syndafallet. Att inte förstå den som har ens ursprung. Det är en katastrof med proportioner och dimensioner som är förfärliga egentligen och som sen har präglat mänskligheten ända sedan dess. Vi får följa den här kampen, eller vad ska man säga, kampen att förstå vem Gud är genom just folket Israel i Gamla testamentets text. Där ligger fokuspunkten och vi får följa med hur detta utvecklas och hur Gud visar sig och agerar i sitt folk, men det är inte lätt. Och vi ska göra några nedslag, vi ska göra en belysning där text får belysa text. Du får gärna ta Bibeln som ligger i bänken framför dig och följa med i en del texter när jag läser. Du där hemma som ser det nu eller som ser det senare, sträck ut din hand till platsen där din Bibel ligger och öppna den med oss om du vill. Det är alltid bra att ha en Bibel till hands när man läser bibeltexter och se själv och ta in med egen blick. Så jag förordar verkligen det. Jag kommer att läsa texterna sakta och tydligt, för det är texterna som belyser varandra idag och det är texterna som ska nå in i våra hjärtan. Och vi möter ju i det här händelseförloppet, i detta speciella folk i Israel, kampen hela tiden. Vem är du, Gud? Var är du? Hur ska vi förstå dig? Och en av dem som kämpade med dig i ett tidigt skede, som vi läser om redan i första Mosebok, det är Jakob. Det är Jakob, Abraham, Isak och Jakob. Alla fick de mäktiga möten med Gud på olika sätt redan tidigt. Men Jakob hade sin speciella kamp som jag tror är symptomatisk och som vi ska ta med oss på ett personligt plan också. Jakob har en konflikt med sin bror Esau. Jakob är ute och rör sig med sin familj. Han försöker nå Esau för att uppnå en försoning i en konflikt som är svår och smärtsam och långvarig. Och det här finns beskrivet i första Mosebok 32. En natt när de har slagit läger på sin vandring i sökandet efter Esau för att möta honom, går Jakob undan. Han går undan med för sig själv och tillbringar natten ensam. Möter där i ett märkligt sammanhang en man med vilken en kamp påbörjas som sen räcker genom hela natten. Jag slår nu upp första Mosebok kapitel 32. Jag ska läsa lite grann om den här historien. Kampen är svår för Jakob. Jag tänker här runt vers 16 och 17. Här gryr morgonen. Och Jakob säger till denne man, som han uppfattar att det är i det här läget: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och så frågar han, hon frågar mannen: vad är ditt namn? Och Jakob svarar sitt namn. Jakob, svarade han. Då sa han: ditt namn ska inte längre vara Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Penu är ett hebreiskt ord för ansikte. Penuel, Guds ansikte. Israel har också med Gud att göra, för El är det hebreiska ordet för Gud. Isra är en variant av ordet kämpa. Jakob kämpade, han kämpade med Gud, visade sig. Och han undrade vem denne Gud är. Och han fick egentligen inte något svar. Men han förstod att det var Gud. Och därför gav han namnet Penuel. Och från den morgonen heter han Israel, en man som har kämpat och kommer att fortsätta kämpa med Gud. Jag tror att den här berättelsen säger någonting om oss alla, dig och mig här och nu, men också genom årtusendena. Det är en kamp att förstå vem Gud är och vad Gud gör och vad Gud vill. Och hur Gud ser ut. Men det är också uppenbart att vi inte ska ge upp detta. För Bibeln är egentligen i sig den stora uppenbarelsen som vill visa för oss vem Gud är. Det är därför vi ska söka Gud, förståelsen för Gud i ordet. Inte i egna fantasier och inte i diverse idéer som kommer från alla håll. Utan utifrån Guds ord ska vi söka svaret på frågan: vem är Gud? Och vi kommer då att upptäcka att Gud är oerhört stor, oerhört komplex och, om man uttrycker det så, svårfångad. Det gick inte för Jakob. Men han fick ändå en slags tydlig idé om att han stod inför en mäktig Gud. Så svårigheterna är många för oss att förstå Gud. Och om du känner, du som sitter här i kyrkan idag, eller du som lyssnar efteråt kanske, eller där hemma nu. Om du har en kamp med Gud och känner så här: jag förstår inte Gud, jag ser honom inte. Ja, men ge inte upp. Du är inte ensam. miljontals människor kämpar samma kamp som du och jag. Och den kommer och går. Jag vill med den här predikan visa att det trots det inte är hopplöst. Det finns hopp för oss som undrar, vem är Gud? Och det hoppet, ja, vi bygger ju informationen om det nu idag på Guds ord, som jag sagt. Det är vår absolut primära källa. Förståelsen av Gud får vi hjälp av till viss del genom att Gamla testamentet ger oss Guds beskrivningar utifrån det här ordet El. Kanske känner du igen begreppet El Shaddai. Det kan du ha hört någon gång. Det betyder Gud den allsmäktige. Det finns begrepp som El Elyon. Och det betyder Gud den högste. Och så har vi El Olam, som är Gud den evige. Så själva orden säger saker om Gud. I det här fallet, han är allsmäktig, han är den högste och han är den evige. Och det hade ju Mose definitivt förstått när vi tar citatet ifrån psalm 90. Du är från evighet till evighet. Vi kan ju ändå leka med moderna tankar också om hur ska vi förstå Gud. Jag tar några begrepp bara som kanske kan hjälpa oss. Därför att hela universum är ju ändå byggt på en utomordentligt väsentlig gestalt som står bakom allting. Och kanske kan vi tänka på Gud som en referenspunkt. Vi återför allt som händer till Gud och försöker referera det till Gud. Kanske kan vi tänka på Gud som en utgångspunkt. Och då är det skapelsen som står i fokus. Allt kommer från Gud och har sitt ursprung i Gud. Det kan hjälpa oss. Utgångspunkt. Eller varför inte fokuseringspunkt? Brännpunkt. Där vi verkligen riktar in oss på att förstå vem Gud är. Och har det som en väsentlig livsinställning hela tiden. Kanske kan vi tänka Gud som en mittpunkt. Han är ändå i mitten av allting. Allt annat rör sig runt, ja, El, Gud. Kanske är Gud en knutpunkt. Det är där allting hålls ihop. Det är där allting hör samman. Eller kanske rent av Gud är en skärningspunkt. Dit allt förr eller senare kommer. En gång och återigen. Eller varför inte kort och gott centrum. Vår kyrka kallas Centrumkyrkan. Det är förpliktigande. Det är också inspirerande. Och det är dessutom beskrivande på ett bra sätt. Men det är förpliktigande. Det är klart att vi kallar oss för Centrumkyrkan därför att vi är i centrum av Mariannelund. Vilket i sammanhanget är en petitess och en fullständigt ointressant information. Den väsentliga frågan är, var finns Centrumkyrkans centrum? Och jag säger idag, det är bara ett vettigt svar på den frågan. Det måste finnas hos Gud den evige, Gud den allsmäktige, Gud den högste. Så låt oss fortsätta att vara stolta över att vår församling kallas Centrumkyrkan. Men det är ett budskap i det som vi ska ta till våra hjärtan. Den församlingen är det ni tillhör, vänner. Vi som kom med församlingen idag. Och vi alla som har tillhört längre. Centrumkyrkan, det ska vi aldrig glömma bort. Paulus ger oss också sin sammanfattning. Den är också en känd vers. Det finns i Romarbrevet 11:6 i slutet av en fantastisk beskrivning av Gud. Ty av honom, Romarbrevet 11:6. Ty av honom, genom honom och till honom är allting. Det är Centrumkyrkans centrum. Nå, Gud visar sig ju i den bibliska historien av och till. Varje gång det händer är det under mycket speciella förhållanden. För Gud är inte alltid så väldigt synlig. Det finns ett antal, men då unika tillfällen där Gud visar sig. Och då är det stor dramatik och det är väldigt laddade miljöer och sammanhang och händelser. Typ den här med Jakob. Det är några gånger på ett relativt personligt sätt. Men oftare är det just nästan som ett fenomen eller som indirekt som Gud visar sig. Aldrig helt direkt, inte en enda gång i Gamla testamentet eller i Bibeln överhuvudtaget visar sig Gud, den allsmäktige, evige, högste i egen hög person rakt av, öppet och tydligt. Och en av dem som kämpade med detta var Mose. När vi först möter Mose i den text vi hörde i början av gudstjänsten, som är ifrån andra Mosebok 3, 1-6, texten där som beskriver hur Mose blir kallad av Gud till en buske där det finns en eldslåga som inte förtär busken. Det väcker frågor hos Mose och han förstår att det är en helig plats. Den texten slutar med att Mose skylde sitt ansikte för han vågade inte se på Gud. Han förstod att det här är inte enkelt. Jag klarar inte att se på Gud. Så han skyller sitt ansikte. Det här utvecklas ju i hans liv. Och vi vet ju, vi som har läst texterna förr i Gamla testamentet, att Mose får nåden att ta emot budskap från Gud som är att betrakta som stadiga bud om hur livet ska levas, där det första budet handlar just om Gud. Processen när Mose tar emot det här, den har inslag som hjälper oss att förstå, tror jag. Vi kan först säga att det här med busken ägde rum vid Horeb, säger texten. Och det anser de flesta är samma miljö geografiskt sett som Sinai. Det är berget där Gud visar sig för Israels folk. Och när vi nu kastar oss in i Mose liv igen ett kort ögonblick för att se hur han hanterar frågan om vem Gud är när det blir hett och allvarligt och skarpt läge. Då kommer vi ju fram där till Sinai och då är vi i andra Mosebok kapitel 19. Ta gärna fram det. För här ska jag nu läsa några sammanhang där Mose återigen är huvudpersonen. Och vi får börja i kapitel 19 i andra Mosebok. Lite tidigare har vi sett att Gud visar sig i en molnpelare om dagen och i en ljuspelare om natten när Gud leder folket i öknen. Men nu är vi framme vid scenerna där det är dags för Mose att ta emot information från Gud. Jag vill först läsa kapitel 19 i andra Mosebok 16-20. När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mose folket ut ur lägret att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berget omgavs av rök då Herren steg ned på berget i eld. Röken steg upp som från en smältugn och hela berget skalv. Medan hornet ljöd allt starkare talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. När Herren hade stigit ner på toppen av Sinai berget kallade han till sig Mose och Mose gick dit upp. Och nu började verkligen hända grejer. Nu kommer budorden till honom i det i kapitel 20. Och så blir det dramatik där uppe och vi läser vidare vad som händer med folket, kapitel 20, vers 18. När folket blev vittne till åskan och flammorna, till hornstötarna och röken från berget, darrade de av fruktan och höll sig på avstånd. Och de sa till Mose, tala till oss du så ska vi lyda. Men Gud får inte tala till oss, då kommer vi att dö. Mose svarade, var inte rädda, det är för att sätta er på prov som Gud har kommit och för att ni alltid ska frukta honom och inte synda. Och folket stod på avstånd medan Mose gick upp mot töcknet där Gud var. Här haglar det av frågor. Vem är Gud? Vad är det som händer? Hur ser han ut? Vad har han för sig? Vad händer med Mose? Och vi vet att det blir dramatik av högsta art när Mose kommer ner med tavlorna. Det funkar inte för folket har avvikit. Och Mose slår sönder tavlorna och han måste gå upp ytterligare en gång. Och vi går till andra Mosebok 33. Vi hoppar över allt som händer däremellan, för nu har vi en linje som vi följer just här och nu. I andra Mosebok 33, vers 18, så har Mose kommit fram till en fråga som visar sig vara omöjlig, men han ställer den ändå. Mose sa, andra Moseboken 33, vers 18, andra Mosebok sa: låt mig få se din härlighet. Det är en väldig begäran. Den visar sig vara inte så smart. Men man kan förstå att Mose vill se vem det är han umgås med. Låt mig få se din härlighet. Herren svarade: jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag ska ropa ut namnet Herren, Adonai, inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren: här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se. Och det kan man ju tycka är ett konstigt svar på frågan: Gud, jag vill se dig. Svaret är nej. Varför då? Jo, därför att skulle Mose verkligen ha fått sett Gud, skulle vi verkligen se Gud, skulle vi dö. Inte som ett straff, utan som en konsekvens av att vår syndiga, nedbrutna värld och mänsklighet och person, när vi är borta från Gud, skulle inte uthärda Guds härlighet. Vi skulle försmäkta till döds i den insikten om vem Gud verkligen är. Det är ett skydd. Nej är det bästa svaret Mose kunde få. Nej, Mose, jag vill att du ska fortsätta leva. Du kan inte få se mig. Och här kan vi få lite svindel när vi läser texterna. Är detta möjligt? Vad är det för en Gud som inte vill visa sig? Ja, den gemensamma nämnaren i de här berättelserna, och det finns åtskilliga andra av liknande art, även om den här är den mest dramatiska, har ju det gemensamt att heligheten och härligheten är sammanlänkade. Härligheten har heligheten som ursprung. Guds helighet är orsaken, grunden för hans härlighet. Och detta är så mäktigt att vi människor inte klarar av det. Härlighet, begreppet härlighet, handlar om ära, glans, ljusglans. Men det handlar också om makt och det handlar om inflytande och berömmelse. Höghet och storhet som riktigt strålar ut. Och den obeskrivliga, osynliga och upphöjde Israels Gud uppenbarar sig i sin storhet, men dolt ändå, bakom så att säga slöjor, för att inte det ska gå för långt, samtidigt som denne Gud manifesterar sig i sin skapelse. Och nu blir det hett igen här, därför att nu visar det sig ju att samtidigt som det här är en grundläggande bild i Gamla testamentet: Gud går inte att se, Gud går inte att förstå, Gud går inte att närma sig för oss människor, så finns den andra bilden. För Gud är inte bara upphöjd. Gud är också väldigt, väldigt inomvärldslig. Närvarande här i sin skapelse. För texterna talar också om att Gud faktiskt visar sig. Men beslöjad, om vi så vill. Dock hela tiden. Gud är inte långt borta ifrån oss. Gud är både övervärldslig, utomvärldslig och närvarande här inomvärldslig. Samtidigt, det himmelska och det jordiska hör ihop. Nära, nära, nära. Men det finns en slöja emellan och det är nödvändigt, annars skulle vi dö. Gud vill ju rädda oss. Och så får Jesaja ett exempel till i kapitel 6. En stark, stark gudsförnimmelse där han kallas till att vara profet. Och han utropar så här: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och så lägger han till: hela jorden är full av hans härlighet. Vilken uppmuntran och vilken chock att Gud kan vara både och prisas som närvarande samtidigt som han är ouppnåelig. Och det här tänker jag också är viktigt för oss var och en i våra vardagsliv. Att vi inte glömmer bort att Gud, den helige, också är närvarande. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 1, det är vers 20, att det går att förstå Gud genom att se hans närvaro i skapelsen. För där visar han sin karaktär. Han visar vem man är genom sin skapelse och manifesterar sig i det. Och det finns ju jättemånga psalmer i Saltaren som prisar Guds närvaro i skapelsen. Så det är fullt möjligt att förstå Gud på ett sätt. Se Gud på ett sätt. Och David sjunger i en psalm, han kanske inte sjunger den, han skriver det i alla fall. Psalm 139, det är en välkänd text också, som jag tycker säger i princip samma sak. Psalm 139 och det är versarna 5 och 6. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Ja, det är okej att känna så. Jag tycker vi ska sjunga det till och med. Vi kan den här. Det finns en melodi här i Sverige. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Men jag kan inte förstå det. Den kunskapen är för stor för mig. Och så står vi här idag. Och så behöver vi uppmuntran. Vi behöver tröst. Vi behöver den här påminnelsen. För vi lever i en pandemi. Vi lever under andra hot som vi redan har haft uppe i förbönen. I början på gudstjänsten. Och så kanske vi känner ett smygande missmod. Nej, inte ett tredje år. Det må väl räcka med två år. Jag orkar inte ett till. Jag vill inte det. Så kommer missmodet smygande lite grann och så kanske oron kommer och så kanske du och jag har nöd i våra hjärtan för vi har mist någon som vi älskar. Överhuvudtaget är det svårt och i en pandemi när det är många är det extra besvärande. Och så får vi svårt med det. Var är du Gud? Vem är du? Hur ser du ut? Och då hjälper David oss att förstå att vi är i Guds hand. Också du och jag, även om kunskapen om hur det går till övergår vårt förstånd. Det är mysteriet. Och då kommer Gud med sitt intelligenta, strålande, avgörande initiativ. Gud väljer att göra sig känd utav bara nåd. Och han gör sig känd genom att i egen person komma till oss. Lyssna på hur Hebreerbrevets författare summerar detta. Det är i kapitel nummer 1 och det är de första verserna. Jag läser 3 stycken. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Gud har valt att göra sig känd. Han har tagit det avgörande initiativet för att visa sig. Och så får den pojken när han föds veta att hans namn är Yeshua. Och det namnet kommer ifrån det hebreiska ordet för frälsning. Hans namn är också Immanuel, Gud med oss. Och här öppnar sig nu en stor dörr till att förstå mycket om Gud. Och jag väljer i den här predikan att inte gå vidare med den tanken just nu. För den vi redan har fått är stor nog. Det är ett bra läge att låta den här tanken få sjunka in som den är just här och nu. Att Gud har valt att göra sig känd genom Jesus. Det får stora, stora konsekvenser och det är sannoliken värd en egen genomgång vid ett annat tillfälle. För Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:15-17 samma sak om Jesus som han tidigare har skrivit om Gud. Och jag vill också läsa det och det får bli avrundningen av den här predikan. Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 15-17. Han, alltså Jesus, är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Vill vi lära känna Gud ska vi lära känna Jesus. Vill vi förstå vem Gud är ska vi studera vem Jesus är. Vill vi komma vidare så ska vi gå vägen genom Jesus till Gud. Och då kommer vägen att vara öppen. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 13. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består dessa tre. Nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Störst av dem är kärleken. Är det en indirekt återkoppling till Shema Israel? Hör Israel, Herren vår Gud, är vår Gud, Herren är en. Du ska älska honom av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Ja, kanske är det det. Lägg detta på ditt hjärta. Kärleken består, Gud består och vi kommer att få se Guds storhet. Vi ber tillsammans. Herre vår Gud, i detta moment av förundran där vi ser att vi inte ser. Där vi förstår att vi inte förstår och där vi anar ting som är ogripbara för oss. Så vill vi ändå tacka dig, Fader i himmelen, för att du sände din son, Jesus Kristus, till att visa oss vem du är. Tack för alla de texter som finns, all den undervisning som finns i ditt ord, om att du, Jesus, är den som upplyser oss om vem Gud är. Och det finns möjlighet för oss att förstå mer och mer. Tack, Herre Jesus, att du har kommit. Tack för din ande som du gav. Och tack för att du vill hjälpa oss att härda ut i kampen som vi ibland känner svår när vi inte kan förstå. Men vi anar också, Herre, det är viktigt att vi förstår just det. Så att vi inser att din höghet, din härlighet, din helighet är så oerhörd och enorm att vi gör väl i att böja våra knän, vända våra ansikten neråt i ödmjukhet och be om nåd över våra liv. Tack, Herre, för att den finns. Amen.